Värvet görs i samarbete med Acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Dude, hon pratar med honom för dude. Dude, is there something you want to talk about? Och så visar han upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det här får vi prata om. Cats out of the bag.
I filmen G som i gemenskap från 1983 finns en scen som är oerhört kort men som följt med mig genom hela livet. Medlemmarna i fiktiva bandet Barn pratar om sina framtidsdrömmar.
Tänker in här. New York.
New York.
Kväll. Fullsatt Madison Square Garden. Senast av David Bowie. Jag står också, jag står lite längre bak bara liksom undan. Det är ingen som ser mig, jag står där och kompar. Det är bara Bowie och jag som vet att jag står där.
Förutom det inkonsekventa uttalet av Bowie som jag hade glömt bort, gjorde även det här intryck på mig. Viljan att stå i skuggan men ändå vara med. Dagens gäst skulle onekligen hellre vara kompmusikern än Ziggy Stardust himself. Edvard af Sillén har i hela sitt vuxna liv jobbat i kulissen, men han har gjort det så bra att han sedan 15 år tillbaka livnär sig på det. Så vad gör han då? I skrivande stund är det bara några dagar till hans regidebut i långfilmsformat har premiär, En del av mitt hjärta, musikalfilmen som bygger på Thomas Ledins låtar. Men som vi ska prata om strax har Edvard varit extremt produktiv under det senaste decenniet. Han har varit med och skrivit manus till ett par långfilmer, En underbar jävla jul och Medicinen, regisserat ett tiotal uppsättningar på teatern och flera krogshower, manusförfattat för tv och givetvis varit det enda proffset i hela svenska Twitters favoritsysselsättning att kommentera Eurovision, bara det att Edvard har gjort det i SVT istället för på sociala medier. Och i Värvet 394 ska vi prata om att vara adopterad, att komma ut för sina föräldrar och konsten att vara rolig. Men först en gåta i detta samtal, producerat av Klara Åström och Månsson, lett av mig, Kristoffer Triumf, och utgivet av Acast. Här är Edvard af Sillén. Och då skulle jag vilja börja med att ta oss tillbaka till 1982, om det är okej.
Yeah.
Vad vet du om din födelse?
Den vet jag inte så mycket alls om. Utan den pratade inte vi så mycket om, utan jag vet bara när allting blev bra. Och det var när jag hamnade i famnen på mina föräldrar, och då min pappa då som är svensk och min mamma som är amerikanska från Florida. Och de bodde i Brasilien i många år och jobbade där och hade i många år kämpat med att inte kunna få barn.
Okej.
Och då befann de sig på en plats då, Rio 1982, som var, jag tror att det var den platsen som hade mest, högst antal gatubarn då. Det var en hemsk syn förstås, de här favelerna. Vet du den? Guds stad är ju en jävligt bra film på
just
temat. Som jag tror utspelar sig 81 i samma område som det här som vi pratar om. Så de förstod nog att de kanske var på rätt plats för att adoptera ett barn, och att de ville göra någonting för att göra den platsen bättre. Alltså man kunde ge ett av alla de här barnen en väg ut. Och då så blev det jag som hade den den gudomliga turen.
Vinstlåten.
Att komma därifrån.
Men hur gammal är du när du hamnar i den här famnen?
Då är jag mycket, mycket ung.
Okej.
Ja, alltså mycket, mycket ung.
Vi snackar veckor eller?
Ja, precis.
Okej.
Och sen så bodde jag med dem i Rio medan de kämpade, som jag förstår det, för att få rätten att adoptera mig.
Okay.
Det tror jag var en kamp.
Ja, det var lite krångligt.
Superkrångligt. Jag tror inte att den brasilianska myndigheten där då ville att deras barn skulle åka iväg med vita medelklasspar ute i världen. Det var inte deras intresse. Så jag tror att de kämpade i rätten i 9 månader.
Oh, wow.
Vilket min mamma har skämtat om ibland, att det var ändå en 9 månaders period som hon fick på något sätt kämpa för att bli min mamma även.
Men var du med dem under den tiden?
Jag fick vara med dem under den tiden.
Ah, okay.
Och så kom folk hem till dem och undersökte dem och ifrågasatte och sådär.
Ah,
okay. Och så var vi i rätten. Och samma dag som det klubbades att de fick behålla mig, om de vann den här rättegången, så lämnade vi landet.
Oh, right.
Så lämnade jag Brasilien bakom mig.
Ni hamnade i Bromma?
Just det. Först i Malmö.
Okej.
Okay. Några år i Malmö. Och sen hamnade vi ute i Bromma.
Har du dina första minnen från Malmö?
Nej, i Bromma kyrka är mina första minnen.
Okay.
Som 6-7-åring.
Hur var den platsen?
Trygg, okomplicerad uppväxt. Ensam barn, väldigt mycket för mig själv. Lite svårt att få kompisar i skolan. Jag var lite, lite för mig själv helt enkelt. Väldigt, väldigt ensam. Ett ensamt ensam barn.
Okej.
Så får man väl säga.
Ja. Apropå det här med ensamheten i skolan då. Att du, det verkar inte riktigt som du kanske har passat in.
Nej.
I plugget.
Nej.
Och, alltså, var det någonting uttalat eller?
Ja. Alltså, jag visste nog inte vem jag skulle vara i skolan alls. Och det var tufft tills jag kom till gymnasiet. Där vände allting.
Okej.
Okay. Mm. För där kom jag i kontakt med min homosexualitet.
Okay.
Och min humor.
Mm.
Och de två sakerna kom samtidigt.
All right.
Jag kunde skämta och jag kunde vara rolig. Men, och då löste allt.
Men vänta, du kom i kontakt med din homosexualitet och din humor?
Ja, jag fick tillgång till dem.
Okej. Okay. För fram till dess så hade du inte...
Jag vet inte vad min identitet var.
Nej, men vänta. Men det här är ju spännande, för jag tänker att... Jag har återkommit jättemånga gånger till en intervju jag hörde med Lars Lerin, tror jag. Alltså långt... 10-15 år gammal kanske, i radio.
Mm.
När han sa någonting om att... Jo, men mamma visste ju alltid.
Mm.
Så här, och att han liksom var i 4-5 års åldern hade liksom hennes...
Just det.
Hans morsa fattat.
Just
liksom.
Det. Just
men, det. Hur, oj, förlåt. Men hur var det för det? Alltså, ja.
Ja, alltså... Jag har inte riktigt formulerat det här för mig själv eller för någon. Så att det här kanske kommer låta som ofärdiga meningar. Men om jag försöker göra det, för jag pratar sedan om det här. Men jag tror att innan, jag visste inte vem jag skulle vara med. Jag var inte helt bekväm att hänga med killarna. För jag visste inte exakt vad som förväntades av mig där. Och jag visste inte exakt vad de känslorna jag kände för killarna betydde. Och tjejerna kände jag mig inte heller helt bekväm att få hänga med. För de var kanske lite misstänksamma mot mig. Alltså jag kände mig inte hemma. Men när jag skulle börja gymnasiet, då var man fyllt 15, va? Det bara allt hände den där sommaren.
Mm.
Allt hände.
Okej.
Okay. Och jag hittade någonting i mig själv som gjorde att jag kunde börja bjussa på mig. Och då så tyckte ju tjejerna att jag var rolig att vara med och var icke hotfull för dem. Och jag fick också vara med de tuffa killarna, för jag fick dem att skratta.
Mm.
Så min gymnasietid var jag öppet, alltså jag kom ut först, direkt första ring.
Mm.
Och spärde ut gaykortet för allt vad det var värt. Jesus, alltså ja. jag liksom i jakt på vem jag var så klädde jag liksom på mig någonting. Så jag hade väl nagellack ganska ofta. Jag tror jag gick i glittriga t-shirts som jag hade sytt själv. Jag sydde på egna utsvängda byxor som jag var väldigt förtjust i, som jag såg ut som djävulen i. Men det kändes toppen, tyckte jag. Så jag blev helt liksom connectad med vad jag kunde, att jag kunde bjussa på hur mycket som helst.
Mm.
Och då tyckte, tror jag, folk om mig. Och därför var min gymnasietid som öppet gay. Och det var ändå, men det har ju hänt så jäkla mycket på väldigt kort tid. Nu är vi ju liksom 97. Och det var inte andra öppet homosexuella i min skola.
Mm.
Och i andra skolor jag kände till. Så jag kände mig väldigt ensam. Men jag hade inga problem med det.
Det var byns enda bög.
Jag var verkligen Blackbergs enda bög. Mm. Men det funkade och jag älskar min klass. Jag tänker tillbaka på dem med sån otrolig kärlek. När jag tänker att de lät mig vara så.
Mm.
Och att killarna inte gjorde någon grej av det. Jag blev inte retad för det.
Mm. Ja, men det är ju fint.
Det var, ja, så tror jag.
Förlåt om jag så här tjatar om det här. Men
kom ut processen, ja.
Ja, men den där sommaren 15 liksom. Alltså var det någonting som hände? Alltså, för det låter ju lite grann som att du inte hade fattat att du var...
Nej, det hade jag absolut inte gjort. Men 97, då var det inte så många förebilder att gripa tag i där. Utan jag hade Jonas Gardell som skrev väldigt vackra böcker. De påverkade mig jättemycket. Och sen upptäckte jag Eddie Izzard. Komikern.
Okay.
Som påverkade mig supermycket också. Hur han skämtade. Han blev ju precis het och stor exakt där också. 95, 96, någonstans 94. Där, och komma med sina, de här VHS-erna med hans enmansföreställningar som han gjorde, som jag tittade på. Så jag tror att jag inte blev så rädd för det längre. Och sen så kom jag ut helt enkelt. Min kom ut-process var ganska märklig. Det här kommer mamma hata att jag berättar. Men nu säger jag den. Jag, på den tiden så hade ju internet precis kommit. Det var helt nytt. Och där också att då blev ju också möjligheten till, så att säga, erotiskt inslag i ens liv blev ju större. Inte alls vad vi pratar om nu. Idag är det mycket allvarligare och ett genuint problem. Då var det ju inte riktigt det. Jag lyckades hitta någon sida på nätet med kändiskillar, kändisar, men med andra människors nakna kroppar på. Så man kunde få så här: här är Michael J. Fox, men med någon så här naken mans kropp. Och så hade de satt ihop det ganska bra. Det var väl den närmsta någon slags lösning jag kom. Och då började jag printa ut de här bilderna. Men här kan jag ha i mitt sovrum. Men jag glömde bilderna i printen. Så min mamma måste ju ha upptäckt utprintade nakna kändisar med andras underkroppar. Varpå hon kom till mig, vilket jag uppskattar att hon gjorde. Hon kom till mig och sa: Dude, hon pratade med, hon kallade mig för dude. Dude, is there something you want to talk about? Och så visade hon upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det här får vi prata om. Cats out of the bag. Och då så sa jag det till henne. Ja, jag tror att hon tror att jag kanske bara skulle prata om en förvirrad känsla. Vad är det här? Mm. Men jag var ju redo att bara kunna rakt säga, men det här är nog vad jag tycker om. Jag tycker om Michael J. Fox med en annan mans underkropp. Och det finns ett ord för det, och det är homofil. Och där kom jag ut. Och då sa hon att I think you should tell your father tonight. Och det var ännu läskigare, tycker jag. För det är någonting med pappor. Och min pappa är verkligen en pappa. Viking. Klas av Silén. Och han stod inne i köket och lagade mat. Och jag gick ner i köket och så berättade jag det för honom. Och han tog det fantastiskt bra, kommer jag ihåg. Det var nog mitt livs första stora... skönt. Det kanske är okej det här. Mm. Han sa också att jag har känt det på mig, Edvard.
Ja.
Och jag älskar dig hur du än väljer att leva ditt liv. Och kommer supporta dig. Jag förstår det inte ännu, men jag kommer att lära mig det.
Mm.
Och så sa han till mig. Och sen så följde ett par år då mina föräldrar genuint försökte lära sig vad det var.
Mm.
För de hade inga gayvänner. De hade inget sånt i den uppenbart borgerliga uppväxten som jag kommer ifrån. Mm. Det fanns inte där. Så de började fråga. De ställde frågor. De började läsa på. Alltså, för fan vad fina de är.
Mm.
Och gjorde hela grejen. Tills sen 2 år senare jag står i Pride Park, under Pride, och ser att mina föräldrar kommer in med varsin sån dogtag på armen. Och pappa har köpt en öl i en sån där plastmugg. Jag har aldrig sett mina föräldrar på en rockkonsert, alltså på en konsert. Ett konsert, det är orimligt. De är på Bärvalhallen vanligtvis. Men där stod de med varsin liksom öl i plastmugg och så här kycklingspett på en plasttallrik och stod liksom i gyttjan i Pride Park och skulle se showen som pågick på kvällen. Det var fantastiskt.
Mm.
Så är det. Så jag älskar dem enormt för det. Och därför har vi aldrig haft några problem sedan dess.
Fan vad rörd jag blev av det här. Vad fint.
Jag
måste liksom lite samla mig. Jag har blivit så emotionell på gamla dagar.
Ja, jag pratar ju aldrig om det här. Så jag vet inte vad de kommer tycka om att jag säger det. Men det är värt att säga det. För att allt det är okej att inte kunna någonting om ett visst ämne. Mm. Det är okej.
Okay. Mm.
Det bästa man kan göra är att säga okej, okay, då ska jag lära mig om det. Och jag tror att det har påverkat, jag är så mycket ett resultat av mina föräldrar i nyfikenheten på världen, på andra, på att lära sig saker och på att hantera alla människor med respekt.
Mm.
Så det var väldigt, väldigt speciellt för mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, geten och London, hur förhåller de sig i tid till varandra? För du gjorde någonstans en resa som var viktig.
Just det. Ja, jag blev kär, slutligen, när jag var 17, i en engelsk man. Och superkär. En kompositör, en pianist, som var några år äldre än mig, såklart. Som svepte med mig i någonting helt nytt, sexuellt och allting liksom. Det var bara, allting klickade där. Jaha, det här det kan vara. Och då så åkte jag till London för honom.
Okej.
Med mina föräldrars liksom blessing. Och där förändras ju väldigt, väldigt mycket för mig.
Och du skulle bo där?
Ja, det skulle jag nog göra ett tag. Okej, jag tänkt.
Hur gammal är du då, 18?
Då är jag precis 18, exakt. Mm.
Men vänta, har du ens, är du färdig med skolan?
Alltså? Ja, då har jag tagit studenten. Det här är 2000. Och då åkte jag till London och tänkte, här ska jag. Ja, så London löste ju väldigt mycket. Det var ju först då man kom till en plats där, liksom, där det fanns en gata med massa gayställen. Och man kunde liksom umgås med många andra på samma sätt. Men för att dra bort det här från gayämnet, för att det är inte så, har inte varit så viktigt ändå, så är det snarare teatermiljön, den världen, att den här teatern är överallt och bara gå på teater, det var ju liksom, det var nyckeln för mig.
Mm. När förstår du då liksom, för då sen så, jag antar att kärleken tar slut eller något och du flyttar hem?
Ja, väldigt fort.
Ja, okej. Okay. Ja.
Det var en katastrof, såklart.
Såklart.
Det var ju perfekt. Ja. Perfekt.
Men, och då åker du hem och får rollen i geten liksom. Hur ser det ut?
Alltså. Ja, det var nog ett år sedan. Jag tror att det som hände där var att jag förstod att det är teater jag ska hålla på med. Och det är teater och humor. Nu är vi fortfarande egentligen innan geten. Mm. Som tror jag var 19 då. Åh, vad svårt det är med år.
Ja,
men det var svårt. Men jag visste att jag skulle hålla på med teater. Det visste jag. Och jag ville arbeta med humor. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig till i Sverige med det. Mm.
Har du sett massa kul i London?
Ja, absolut. Men London var med att hitta en identitet, alltså en plats för det. Men innan dess hade jag ju liksom alla VHS när man hade. Om du såg vad man tittade på John Candy-filmer eller om man kollade på liksom svenska farser eller Israel. Jag var ju besatt utav underhållning av alla former. Oscarsgalor, gamla Oscarsgalor köpte jag på eBay, liksom filmade på VHS från någon galning liksom i Ohio som skickade dem. Fantastiskt. Jag var ju nörd med de där grejerna. Men jag visste inte hur jag skulle komma in i branschen, och där startade ju liksom mitt vuxenliv efter studenterna, bara hur ska jag ta mig in i branschen?
Mm. Och då åker jag hem. Söker roller eller?
Söker, ja, går på massa auditions.
Söker scenskolan igen.
Ja, eller? Söker scenskolan igen. Kommer till sista, men kommer ju inte in, som sagt. Alltså, jag började skämta. Alltså, stå uppa är ett så starkt ord, tycker jag. För jag tror att det egentligen står för många andra saker. Men det är ju vad jag gjorde. Jag stod själv på en scen och skämtade.
Ja, du gjorde det.
På olika sammanhang. Och det hände en grej när jag var 18 som blev startskottet. Och det var att jag var med i någon amatörkomedi ute vid universitetet på en liten teater. Som heter Gula Villan, så heter det. Och utspelade vi fars. Och då i publiken är en kvinna som hette Anna, och nu jäklar, Wennerholm kanske. Var inte hon journalist och programledare för Måndags klubben, heter det så, på femman, där Lenny Norman och Claes Malmberg satt och liksom drack i tv och rökt och snackade om vad som hade hänt under veckan, och hon satt i mitten.
Just det.
Anna någonting. Hon satt i publiken och hon tyckte jag var rolig i föreställningen. Hon tyckte jag hade något, och hon var lite så här, du vet, het på att upptäcka någon talang, du vet. Så hon kom fram lite liksom vitvins påfylld och var så här, vet du vad, du har något. Jag ska hjälpa dig att fixa det här. Och stod och lovade med guldgröna skogar. Och det hade man varit med om några gånger, för det var lite så att folk lovade en sak, men det blev aldrig någonting. Men hon liksom, she delivered. Hon kom med en riktig grej. Hon var så här: om 2 veckor så ska vi ha en överraskningsfest för Carola Häggqvist, som tydligen hon var kompis med under en period. Carola fyller 35, och det är massa uppträdande på scen, men jag har ingen humor på scen. Kan inte du tänka? Du vet vad, du får 3 minuter på scen, säger hon.
Aha.
En sen natt ute vid universitetet.
Mm.
Och hon står för det. Jag får 3 minuter på scen. Jag har ingen aning, jag vet inte vad hon tänker. För hon har sett min komedi. Det har ju inget med det här att göra egentligen. Alltså, vad ska jag gå upp på? Jag kan inte gå upp på en scen inför Carola Häggqvist och 5-årsfest. Men jag kan ju inte säga nej till det här. Så att då går jag till mitt dagsjobb, som är att jag jobbar på ett café i Gamla stan. Men det är chokladkoppen.
Just det.
Mm. Där serverade jag. Och jag serverade med Daniel Ren, min älskade bästa kompis.
Mm.
Och jag sa till honom, någonting jättekonstigt hände igår. Jag har fått 3 minuter på Carola Häggqvist 35-årsfest efter Lill-Babs innan Tommy Nilsson. Jag vet inte vad jag ska göra. Och han sa, det måste du göra. Jag bara, jo men du förstår, men vad fan ska jag göra?
Mm.
Och han sa, och så började vi spåna på det, och sa till honom, men fan, vi skriver en text, du och jag skriver en text. Och då sa han, nej men jag kan inte skriva. Och då sa han, jo men jag tror du kan det. Jag tror verkligen att du kan det. Och sen så efter jobbet så stängde vi kaféet, och sen satte vi oss och började skriva en text. Och då skrev vi en monolog, en stand-up-monolog, som på ett smart sätt gick igenom Carolas liv på lite roastande sätt, men med mig i fokus. Och då låtsas jag att jag var en person som hade gått i hennes fotspår, och alla jobb som hon hade fått hade jag förut blivit erbjuden. Det var idén till den.
Mm.
Jag var 18, det var inte genialt. Men det var ganska kul. Och sen så skrev den, åker ut till Utö i den absurda situationen i mitt liv, och hamnar på den här festen med alla de här, alltså alla var ju där, hela kände Sverige var där, för hon skulle 45. Och sen börjar den här middagen, och så börjar uppträdarna, och folk sjunger liksom, alla som är något, och sjunger där uppe.
Ganska hög nivå för man.
Ja, det var helt sjukt. Och jag och Daniel sitter längst bak, vi har då fått liksom, vi har fått vara med. Vi fick dock betala kuvertpris. Men vi satt längst bak och käka, och var nog för unga för att förstå hur sjukt och läskigt det här var. Och sen så påas jag, och då går jag upp på scen, och folk tittar på mig som att det var genant, kände jag själv. Vad gör jag här? För det går upp en 18-årig kille. Och så drar jag min monolog där jag liksom på ett ganska retfullt sätt går igenom Carolas karriär.
Mm. Har du den i huvudet då?
Nej. Ja, jo, då hade jag det.
Ja.
Mm. Nu har jag minns han inte.
Nej, det är det inte.
Och jag går igenom hans karriär och liksom, och roastar den på ett roligt sätt. Och folk var med, folk garvar som fan. Och jag känner mig, fan, det här funkar ju. Det här, fan, det svänger ju. Och så drar jag den sista skämtet, får skrattet, tack för mig. Och ska jag gå av, jag känner mig som att jag är liksom 3 meter hög. Och då hör jag i ryggen hur Anna som var konferenser säger i mikrofonen, Edvard af Sillén, hans första gång på en scen.
Ja.
Och det är bara som en blöt handduk i nacken, och bara så på, jag känner mig jätteliten igen. Och ja, så det var mitt första, det var min första, antar jag då, professionella gig, vad man kallar det för.
Och sen, eller så här, om vi bara ska liksom knyta ihop det här med rea till, ja, där du är idag.
Ja.
Kan du summera den tiden?
Den resan är så snårig. Mm. Alltså, och
det är nästan 20 år också.
Ja, det är det. Jag tror det som definierar mig så mycket har varit att jag har gått olika spår. Och de spåren har sett olika ut. Så det ena spåret är ju mitt filmspår, som har varit att jag och Daniel ganska tidigt ville försöka skriva film. Mm. Och det var en resa som vi har gjort och kämpat för att sen komma fram och få filmer gjorda. Det andra spåret har varit mitt teaterspår, som också startade då jag direkt efter det började liksom ta möten med teaterproducenter. Också bara visa, ingen visste vem jag var. Så jag fick möten och tog möten och bara sa, det här är jag, det här är vad jag vill göra, det här är vad jag tror på. Jag hade en fantastisk idé på en pjäs jag skulle göra med Dalle Ulveson och Claes Månsson. Mm. Och jag fick ett möte med dem. Och hade en pjäs, hade allting färdigt. Och jag tog möte med dem. Och de var, tyckte det lät kul. Men vem fan är den här 19-åringen som sitter framför oss och tror att han ska göra det här? Och de sa nej. Mm. Och nu jobbar jag ju med dem igen. Och Claes Månsson kom till mig. Vi skulle vara första gången. Han kom till mig och sa, Edvard, visst har vi setts förut? Och jag sa, ja, men det har vi. Jag tror du skulle minnas det. Han bara, och det är klart jag minns. Jag ångrar supermycket att vi sa nej till det där. Och de just var att de, men vi kunde inte lita på det, du var för ung. Vi kunde inte lita på att du skulle leverera här. Och det har de ju rätt i, det hade jag nog inte kunnat göra heller. Utan mina idéer var ju för stora för vem, vad jag hade kunnat göra. Men jag ville alltid, jag hade de här idéerna som jag var fylld av. Mm. Och de gick jag runt med till olika personer. Och de som nappade, nappade. Och sakta men säkert blev det fler nappa. Så det var liksom den resan i teatervärlden. Att få fram, komma fram framfötterna. Till slut fick jag in en fot på Vasateatern. De skulle göra en enmansföreställning med en ny rolig tjej, Maria Möller. Då fick jag regissera och skriva den. Okay. Med Maria. Mm. Och det var min första regiuppgift på en privat teater.
Vad hände med henne?
Ja, utmärkt fråga. Ja. Utmärkt fråga. Och den gick väldigt bra. Vi fick en 4 och det blev en stor succé. Och då gav det ett nytt jobb. Och på den vägen har jag liksom, jobbar man sig fram. Mm. Sen den här andra konstiga scenen som heter TV-sidan. Som jag älskar mindre. Men som har blivit den stora sidan av vad folk vet om mig.
Just det. Mm.
Och det har varit Melodifestivalen. Mm. Jag har gjort guld. Först var det en guldbaggegala jag gjorde, jag skrev. Och jag regisserade en guldbaggegala. Men sen kom jag in på Mello. Första gången 2005. Och jag vet inte om vi ska prata någonting om.
Jo, kör.
För det var ju en katastrof.
Okay.
Och då tog jag inte in som det jag ska göra, vilket är att jag är en underhållare. Utan jag togs in som någon slags sidekick till Christer. Och så jag skulle bli Christer Björkmans efterträdare var det.
Ja, just det. Mm.
Och plötsligt stod jag bredvid Christer. Det var artiklar i tidningen om att jag var nya liksom guldkalven. Jag skulle ta över jobbet. Och det var ju superobekvämt för honom och mig. Jag hade ingen som helst lust att ta över hans jobb. Det är inte allt jag ska göra. Och han hade ingen lust att bli utknuffad.
Vad var du, hans assistent?
Jag var liksom någon slags assistent och ja, jag skulle göra en livsval med honom. Det var så jävla konstigt. Men det här är väl vad som händer när folk får för sig att man är bra på saker. Och sen så sätts man på en platta man ska vara. Så var jag för glad för att säga nej till det. Mm. Och då så, jag gjorde det här jobbet, skulle vara liksom en slags artistkoordinator där och assistent till honom. Men på min fritid satt jag och bara skrev skämt på nätet, på ett klotterplank.
Ja, just det, på QX kanske.
På QX. Mm. Vilket var det jag tyckte om att göra. Och där skrev jag några elaka grejer. Helt omedvetet, det här var ju internets linda verkligen. Så man hade inte fått någon, vad heter det, mediaträning. Det var ingen som sa att du ska nog inte sitta på nätet och skriva att artisterna du arbetar med och skriva skämt om dem. Mm. Och det gjorde jag. Och det fick en jävla vass journalist tag på, Lars T. Johansson kanske han heter, någonting sånt, Expressen på den tiden. Han fick nys på det och ringer mig. Och fy fan. Och ringer mig till SVT. Där jag då sitter och är någon slags liksom, som inte ska ha åsikter. Någon slags assistent på Melodifestivalen. Det var så jävla märkligt. Och så säger han till mig, tjena Edvard, vad tycker du om artisterna som tävlar? Mm. Och då sa jag, duktigt. Alltså jag var 22, så vi kommer ihåg honom. Jag var 22 år gammal. Och då säger jag, nej jag har ingen åsikt om dem. Jag tycker alla är lika bra. Så jag, duktigt. Och då sa han, jaha, för här på nätet så har du skrivit lite andra grejer. Och jag bara känner hur allt blod går ur mig. Jaha. Ja, här har du skrivit att... Och så bara, han hade ju världens skop, och det visste han. Mm. Och så bara åkte han och mördade mig. Mm. Mördade mig. Med all rätt. All rätt, men jag var 22. Och då blev det min löpsedel dagen efter. Då löpte den och var tv-chef, eller kanske Melodifestivalschef, attackerar Pernilla Wahlgren. För då hade jag skrivit några skämt om Pernilla Wahlgren. Dumt. Elaka grejer. Och det blev en superskandal. Och jag fick sparken. Alltså jag satt mig på tåg nästa morgon för att åka till Göteborg där Melodifestivalen skulle börja. Det var dags för första deltävlingen. Han var ju smart, Expressen Lars. Han väntade ju till kvällen innan första deltävlingsresan skulle starta. Jag satt på tåg dagen efter, skakade, inte sovit en minut. Går upp på morgonen, inte sovit en minut, och bara ser mitt ansikte på löpsedlar.
Oj. Mm.
Sätter mig på tåg med hela min redaktion, alla mina vänner som tittar på mig som att jag är galen. Och försöker säga, men det är nog ingen fara. Alla hade liksom, var snälla. Och så åker vi till Göteborg, ankommer till Göteborg från den hemska tågräsan. Kommer direkt till arenan med väskan och chefen, säger till Thomas Hall, säger till mig, ja Edvard, det här är inte så bra. Och nu är du alla pressen ute efter dig just nu, så vi kan inte ha dig här. Mm. Vi kan inte vara säkra, vi kan inte lova din säkerhet. Så att jag fick direkt åka tillbaka till stationen och sen sätta mig själv på tåg och åka tillbaka till Stockholm. Okay. Jag hade varit i Göteborg i 45 minuter.
Mm.
Den tågresan är det värsta tågresan i mitt liv.
Mm.
Jag var helt... Och min telefon bara ringde. Jag kom hem till min lägenhet, stänger dörren. Och sen på kvällen kommer liksom... Alltså det ringer på dörren, jag öppnar dörren och det blixtrar. Det var liksom ett sånt läge.
Ja, men gud.
För Melodifestivalen! Mm. Och så fick jag sparken. Och det var jag var inte alls mogen att hantera det, såklart. Det var för ung, jag tror mitt liv var slut.
Ja, men fick du någon hjälp liksom?
Jag fick men inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig, den hjälp jag borde ha fått, nej. Utan det var lite knuffa ut honom. Jag fick tillgång till en terapeut att prata med någon. Men det man behöver är ju de som man arbetar med.
Mm.
Men de var ju också i chock. För de hade ju satt sin tro till en 22-årig kille som hade liksom knullat dem, helt enkelt. Så att det var skittufft. Och jag tänkte att nu är mitt liv slut. Jag övervägde naturligtvis ta själv... Alltså allting var där. Jag bara, jag är körd nu.
Mm.
Och det var så orättvist, för det här ville jag inte göra. Det här var ju inte jag. Jag skulle ju hålla på med teater och skriva skämt. Så jag satt ja till det här jobbet som inte var rätt för mig. Och förstås skämtat förstört det.
Mm.
Och sen så... var det några mörka, jävligt mörka veckor där.
Och även om dina kollegor borde ha varit där för dig, så hade ju de en festival att styra.
Exakt. Ja. Ett program som måste fortsätta. Och jag var på löpsedeln 3 dagar i rad, för Lars Johansson var bra på den han gjorde. Så han hade ju sparat grejer.
Mm.
Så dag 2 kom ju nästa, vad kallas det för i tidningsspråk? Då kommer nästa, liksom, finns det ord för det här, men då kommer nästa skörd, så att säga.
Mm.
Och sen dag 3 kommer nästa grej.
Jag fattar, herregud.
För då hade jag ju liksom skrivit att, jag tror i deltävling 4 så var det 2 stycken öppet homosexuella artister med och tävlade. Och sen skulle en till potentiellt varit med. Och då hade skrivit som ett skämt till en kompis på plåttmärket, jag tror vi har nog med bögar i den deltävlingen.
Mm.
Det är ju en absurd mening från officiell SVT-person. Men för mig, det var ju så jag skämtade.
Ja.
Så dag 3 var ju artikeln homofobiska uttalanden från tv-chefen. Det var helt absurt allt det här. Och jag var som absolut lägst. Då ringer Sissela Kyle mig, som jag hade jobbat med då, som träffat upp från Rea då, tror jag. Hon hade någon gala hon skulle göra och behövde en regissör och en manusfattare. Hon ringer mig och säger, hej det är Sissela, här ska jag göra, skriva att du skrev och regisserade det.
Mm.
Och jag var helt knäckt, för jag tänkte, åh herregud, hon vet inte om vad som har hänt. Så jag sa, åh gud vad kul det låter mig, Sissela, jag kan inte. Hon bara, va? Varför inte det? Jag bara, nej, men har du inte hört? Nej. Nej, men jag har gjort bort mig.
Mm.
Har du inte sett i tidningen? Jag har ju blivit för sparken. Varpå hon svarade, jag minns det exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, men det där, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon?
Okay.
Och det samtalet räddade mitt liv.
Ja.
Det samtalet. Och jag vet att det låter så banalt det här, och för andra människors liv. Men i mitt liv var det här... det största.
Mm.
Det var liksom gränsen mellan liv och död för mig. Och att hon sa så, hon är fortfarande till dags dato en av mina absolut närmsta vänner, Sissela. För hon visade mig precis vad allting handlade om. Det där är, vad fan, det där är en bubbla.
Mm.
Det spelar ingen roll, det där betyder ingenting. Det där är inte du. Och sen så fick jag kunna resa mig upp igen. Det var min första riktiga smäll.
Hörru, jag tänkte bara det här med en del av mitt hjärta, givet att den nu liksom går bra och sådär. Alltså, har du idéer på liknande projekt? Alltså,
inte musikalgenren.
Nej.
På film. Där tycker jag, nu ska vi testa det här och se hur folk tar emot det.
Mm. Jag lärde mig ju i en intervju med dig, tror jag, som... Jag vet inte hur det kom upp, men att Tåström hade skrivit en musikal, hade jag ingen aning.
Ja, just det. Till Jonas Karlsson.
Ja, men det var det, ja. Precis. Det.
Ja. Tåström skrev en musikal till Dramaten.
Mm.
Är det Tåström? Ja, det var Tåström.
Ja, men
från Ebba Grön.
Ja,
är det Tåström?
Råttfångaren.
Ja, han skrev Råttfångaren till Dramaten. Ja. Svinbra!
Jag sa, var det nu?
Första gången jag såg Jonas Karlsson på scen.
Mm.
Han var en helt ny för scenskolan då. Jag tror jag såg den 10 gånger.
Oh, wow.
Alltså Thåström skrev så jävla bra melodier. Och de finns inte någonstans.
Okay.
Den borde man göra igen.
Ja, det skulle du kunna.
Anteckna mig, anteckna i huvudet. Ja. Den borde man göra igen. Men nej, nu har jag ett filmprojekt som förhoppningsvis ska hända nästa år.
Okay.
Men det är en mindre kärleksfilm. Mm.
Och det är vad du kan
säga. Som jag ska regissera.
Ja, det är vad du kan säga.
Ja, för vi är inte säkra på att det kommer att ske. Men det ser lovande ut.
Drömmer om Hollywood, så att säga?
Nej.
Nej.
Det gör jag inte.
Du ska vara här.
Ja, jag trivs väldigt bra här. Mm.
Finns det människor kvar här som du vill jobba med? Eller har du jobbat med alla?
Ja.
Nej, du kan inte svara ja. Ja, precis.
Förlåt mig.
För jag ställde antingen eller frågan.
Gjorde du verkligen? Ja. Det finns människor kvar som jag vill arbeta med. Mm. Verkligen. Och så kommer det nya som man vill arbeta med.
Just det.
Mm. Så är det ju.
Mm. Sverige.
Sverige är ju en längtan förstås. Ja. Om man vill ha med mig att göra.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ensamresor. Mm. Det rekommenderar jag till alla människor. Det är någonting som man är rädd för. Just tror jag ibland.
Mm.
Det är min största upptäckt i livet, tror jag. Överallt brukar alltid vara samma grej. Jag åker till en plats, checkar in på hotellet, inser att jag är själv här nu och ska vara själv, får panikångest. Mm. Men när man får panikångest så ska man ta emot den. Alltså låt den komma, ångesten. Jag lever med ångest konstant i mitt liv. Låt den komma och så okej, nu har jag ångest. För nu är jag här och vet inte vad jag ska göra. Men sen går den över och så kommer nästa morgon och bara så här, aha, nu är jag här.
Mm.
Nu får jag göra det bästa av det. Det är då jag är lyckligast. Mm. För då går man ut i den här stan, var du är, vilka stad du är, och så promenerar du runt. Och då är du helt öppen för att ta emot upplevelser, möta människor. Så det har jag gjort i hela mitt liv och det har gett mig så mycket idéer, människor jag har träffat och kunskap.
Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Dolph Lundgren hade jag absolut rekommenderat. För satan, vilken trevlig man det är.
Ja, vad kul.
Superspännande historier. Och han har ju varit med. Det är något vackert med det. Att, så här, att när vi sitter och pratar så säger jag, var det inte kul om Sylvester Stallone öppnade vår final i Melodifestivalen? Han bara sa, bra, jag ringer honom. Så bara ringer han Sylvester. Alltså, så han, det är en intressant person som jag tycker får lite för lite cred. Mm. Så Dolph Lundgren är ingen dum idé.
Nej, kul.
Han har överlevt i en bransch som de flesta inte överlever i.
Mm.
Men utöver det, Fredrik Kempe. Har du någonsin intervjuat Fredrik Kempe?
Nej.
Fredrik Kempe?
Nej.
Fascinerande person tycker jag. Att det kanske han är vår bästa melodiskapare sen Björn och Benny.
Kul.
Och Per Gessle.
Stort tack för att du kom hit. Har du haft det bra?
Det här var ett otroligt skönt samtal.
Ja.
Jag som är så obekväm i ingången i det här har känt mig jättebekväm. Supertrevligt. Tack för att du kom.
Tack för att du kom. Ja, och det var ju inte DNs Johan Kroneman utan Helena Lindblad som recenserade En del av mitt hjärta. Och hon skrev bland annat att den har en avväpnande humor och premiärdatumet för filmen är den 25 december. Och med det önskar jag alla lyssnare en riktigt god jul men inte gott nytt år, för det sparar jag till nästa avsnitt i vilket vi bland annat hör det här.
Om man har haft föräldrar som älskade en, och det gjorde ju hon med mig, så att jag har alltid tänkt liksom att det här är liksom min största fallskärm. Och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre. Och varit jätterädd för det och så hände den här grejen då.
Ja visst är det Torkel Pettersson som gästar årets sista avsnitt. Jag tror i ärlighetens namn inte att du vill missa hans syn på att vara en alfahanne. Så vi hörs väl då. Joyeux Noël på er. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.